Hej Desi.
Hej.
Du, vi är tillbaka.
We are back on track.
Starkare än någonsin.
Precis, så är det.
Hur är läget?
Det är bra. Det är faktiskt väldigt bra. Hur är det själv?
Jo, det är bra faktiskt.
Ja, vad härligt.
Du, vi är så glada att du är pigg igen.
Ja, det har varit tufft.
Ja,
men nu är det bättre.
Ja, det är härligt att höra.
Ja, verkligen.
Men du, vi har varit borta i 2 veckor. Det har ju hänt lite sedan dess.
Absolut har det gjort det.
Du, vet du. Igår när jag var ute med hunden. Då var det så här en buske då. Så vår hund då, Eddie, han gick in i busken. Och så var det en råtta där. Så han liksom jagade råttan. Tror inte råttan var så tuff. Så den kom tillbaka och skulle typ attackera Eddie.
Oj.
Så jag fick ju springa från den här råttan. Det är faktiskt lite läskigt. De är ju alltså uppe. Man ser dem ju när man går ut på stan liksom.
Ja. Alltså just råttor är väldigt speciella. Är inte typ de en av världens smartaste djur eller någonting?
Ja, de är svåra att ta död på. Det var ju en annan gång när jag cyklade.
Svåra att ta död på.
Ja, men du vet, när vi bodde på ett annat ställe i Malmö då. Så skulle jag cykla liksom. Så var det precis vid en container, men den stod på hjul.
Ja,
så jag cyklade där liksom. Ja, där du gymmar precis.
Ja.
Så jag körde alltså på en råtta och den var inte liten. Bara dunk dunk sa det.
Usch, jag är rätt åt den. Nej men alltså okej, okay, jag menar inte att de är en av världens smartaste, det var det dummaste jag sagt. Men det är någonting de är smarta på i alla fall, har min styrpappa sagt. Han vet ju typ allting om djur. Men det var faktiskt någonting och jag kommer inte ihåg vad det är. Men de är väldigt så klipska på någonting.
Ja, de är ju svåra att lura så att säga.
Ja.
Men du, jag ringde till Åkeriföreningen tror jag det heter.
Mm-hmm.
Och så menar jag på det att de borde ju faktiskt strejka.
Mm.
För att liksom, det är ju så dyrt liksom drivmedelspris. Då skickade han en presentation till mig. Som jag tycker var lite intressant. Jag ska se om jag hittar den här.
När ringde du dit?
Igår.
Uh-huh.
Ja, då skickade han här till mig. Det var en utredning som de gjorde. För många år sedan. Typ 5 år sedan. Men så har de gjort så här scenario då. Vad som händer dag 1 då, vad som händer dag 2 och så vidare. Dag 1 då, om lastbilarna står. Nu pratar vi bara tung trafik. Återvinningscentralerna stängs. Fullt i soprum. Avloppstankar kan inte hanteras. Mjölk och fabrikstillverkat bröd tar slut. Brist på textilier på sjukhus. Apoteket kan inte leverera förbeställt. Brev och paket kan inte skickas. Alla anläggningsarbeten stannar. Dag 2. Sopor staplas på gatan. Frukt och grönt och kött tar slut i butiken då. Glest på systemets hyllor. Vissa sällanköpsvaror är slut. Industrin stoppar produktionen. Brist på vissa apoteksvaror. Ingen post kan delas ut. Brist på diesel. Endast akutvård på sjukhus. Äldreboenden utan mat. Maten slut på hotellet. Några restauranger stänger. Restaurangens avfall luktar illa. Soprum och container är fulla. Dag 3. Chark och förbrukningsvaror tar slut. Matbutikens bageri stänger. Systemet har i stort sett slut på varor. Diesel tar slut. Skolbarnen uppmanas ta med egen mat. Hotellen har slut på mat och textilier. Nästan alla restauranger stänger. Dag 4, torsdag. Tidningen kan inte tryckas. Ja, det här var ju länge sedan då. I matbutiken tar frysta varor slut. Bensinen tar slut. Stora delar av kollektivtrafiken står still. Fredag. Dag 5. I stort sett all mat i butiken är slut. Stora hål i övriga sortimentet. Urplockat i sällanköpsvaror. Rötslam som lagras temporärt måste nu släppas ut orenat i vattentäkter. Och sen sa han också, du vet, för att du ska kunna dricka vattnet i kranen så måste du rena vattnet. Eller förgifta eller vad man ska kalla. Men du måste liksom ha lite. Och det kan ju inte heller lastbilarna köra ut. Det, vilket innebär att du väldigt snabbt inte kan dricka vattnet i kranen.
Mm. Men hur är det? Ska de strejka eller?
Nej.
Nej.
Och det är ju med bakgrund av det här.
Mm.
Så där tji fick jag. Det var absolut ingen bra idé. Det här får ju med sig väldigt mycket. Jag tänkte att ja, men okej, om du verkligen ska få en reaktion.
Mm.
Då är det så här man ska göra.
Mm.
Men det är ju bara det att det går ju bara ett par dagar. Så har ju allt havererat hela samhället. Så jag tänker så här. Lastbilschaufförerna är ju liksom samhällsbärande.
Mm.
Alltså de bär verkligen upp hela samhället.
Absolut.
Och sen ringde jag faktiskt till MSB.
Mm.
Så pratade jag med han igår också då. För nu är det så här. Nu säger då. Vi läste ju upp det i någon podd innan här. Att åkerierna då. Tack vare det här dieselpriset. Så är det ju. Förväntar de sig en våg av konkurser.
Mm.
Okej. Okay. En våg av konkurser.
Den för MSB?
Nej, åkeriföreningen. Ja. Du vet, vi läste upp det där att det kostar liksom, från januari till nu så har det gått upp nästan 40%.
Mm.
Och att det kostar typ 300 000 mer per år per bil.
Mm.
Och då är tanken liksom, ja, men då kan de ta ut den extra kostnaden från kund.
Mm.
Jo, men om det inte finns någon lönsamhet för åkaren så att säga. Då, om vi säger att de går i konkurs eller bara väljer att kasta in handduken och lägga ner sitt företag,
mm.
då finns det ingen som kan hedra avtalet.
Men jag tänker det där med att de skulle strejka, det är, alltså, de har ju verkligen alltså, grundbulten till att vi ska få allt det vi behöver för att ett samhälle ska kunna fungera.
Ja.
Och om de då skulle strejka, då får vi verkligen lida, och det är just det som behövs. Så jag hade ju, alltså jag förstår ju att det kommer bidra till mycket svårigheter för svensken. Men jag tycker ändå att det hade varit en bra idé att strejka i några dagar.
Ja, ja. Men ja, precis. Men samtidigt, ja, men det var ju det jag tänkte också.
Ja.
Men sen när man tänker efter, man tänker på det liksom så. Ja, det är likadant som vissa säger nu att ja, men elen kommer slås ut.
Mm.
Och det tänkte jag också ta. Och det kan ju vara så att det är liksom. Att det är kortare elavbrott så att säga, för att man ska bygga om till liksom, ja, men du vet, nytt energisystem på något sätt.
Mm.
Något sånt kan det ju bli då. Men samtidigt så kan man ju säga så här att, som jag skrev till henne idag, så är det så att alltså, vi har ju då den här konstellationen som motverkar den djupa staten. De har absolut inte glömt Sverige. Och varför har de inte glömt Sverige? Nej, för att vi har Pentagons server. Så vi all data om alla amerikanska medborgare till exempel, det ligger lagrat i Sverige. Så, att
så vi har information om amerikanska medborgare?
Ja, för Amazon har ju det på sina servrar.
Uh-huh.
Och det ligger ju i Eskilstuna.
Uh-huh.
Så vi har ju både Amazon, vi har Google, vi har Microsoft, vi har Facebook. Och du vet, Facebook de raidades ju, deras kontor. Så, och Facebook, det har man ju sett nu att det är ju väldigt många system som är kopplade till det. Så att om vi får ett elavbrott här, då kommer ju inte underrättelsetjänsterna åt deras data. Alltså allting havererar ju då.
Mm.
Så att jag skulle ju tro att ja, Kina, Ryssland, USA, Indien och de andra länderna då som motverkar in på staten. Jag skulle inte tro att de har glömt Sverige.
Nej.
Vi har liksom all data här. Och vem är det nu som kontrollerar telekominfrastrukturen? Ja, men det är ju amerikanska justitiedepartementet. Men för att kunna driva de här hallarna, vad måste du ha? El.
Mm.
Så om vi får elavbrott i ett par veckor, ja, men det funkar ju inte.
Nej, nej.
Så att vi är ju ett nationellt säkerhetsintresse för USA. Så ja, det finns ingen chans i helvete helt enkelt att de skulle glömma bort Sverige.
Nej, absolut inte.
Så att, men sen får vi se hur långt det måste gå liksom, när de ska väcka folket. Nu ska vi få vaxpass från 1 december tycker man.
Man tycker det, men det är inte bestämt. Eller?
Jo, det är säkert bestämt.
Okej.
Okay. Jag tänker det är två delar i det här.
Mm.
Det ena är för att väcka folket liksom. Och vi som är vakna, vi är redan vakna och tycker det här är helt galet. Och vi tänker, hur dumt måste det bli? Hur länge ska det här pågå? Mm. När är det här slut? Alltså när ska folk bara vakna upp? Men det känns väldigt långt kvar. Men den andra delen av det här, det är ju att de som nu har hejat på det här och bara tycker ja, mer kontroll, mer övervakning. De här som inte har tagit sprutan, de ska minsann få smaka på det, för vi har uppoffrat oss för samhället.
Mm.
Ja. Och det här som de har hejat på då, de kommer ju få sig, när de inser vad de har hejat på, då kommer de ju få sig en sån otrolig läxa.
Mm.
Alltså, vad har jag medverkat till? Hur har jag tänkt?
Mm.
Hur kunde jag gå all in på någonting som var så dumt och så ont och som dessutom var ett folkbildningsprojekt, som dessutom var ett IQ-test, teater?
Ja, absolut. Alltså speciellt de som har pushat till detta, men också de som har planerat det kommer ju självklart inte heller vara så bra. Men också de som kanske inte varit fullt medvetna om vad det egentligen som för sig går bakom kulisserna.
Nej.
Och har bara hängt på det. Ah, kavla upp. Ja, du vet så här. Ah, så hänger man med det och för att få publicitet eller någonting. I don't know.
Nej, men alltså det är ju många som har liksom... Ja, men verkligen hejat på mer kontroll och som på något vis vill straffa oss som inte lyder då.
Mm.
Vi ska minsann rätta in oss i ledet liksom.
Ja, men absolut, det är jättemånga nu som jag aldrig skulle tro ifrågasätter just det här systemet. Vi har ju pratat om tidigare, jag går i en sån utbildning på universitetet.
Ja.
Och det är mycket så här
indoktrinering.
Ja, det är ju det. Och vi hade
hon läser ledarskap och organisation.
Jag läser ledarskap och organisation. I början var det väldigt mycket så här, vi läste mycket om etnicitet och socialism, kommunism och massa såna grejer.
Marxism.
Och jag blev väldigt så här, det var mina första böcker. Jag bara, what is this? Men nu läser vi mycket om kriskommunikation och så. Och det som var väldigt intressant, min lärare, han tog alltså fram ett exempel då på det här att man ska politics by... fear, eller det var någonting sånt att liksom, ska man lita på sina politiker? Är det någonting man ska ifrågasätta? Ska man ifrågasätta de här media och de här kommunikatörerna? Och så tog han fram en rapport över någon som hade då gjort en forskning på svenska medborgarna, om de tror att corona, att då ledarna som vi har döljer någonting, döljer fakta om corona.
Ja.
Och när han tog upp det fallet, jag bara, varför? Hur hittar han ens det fallet?
Mm.
Och när, för det var inte på distans den utbildningen då, just den dagen. Och när folk skulle prata om sina åsikter då om detta, då var det verkligen, han blev så glad när han märkte att folk var, alltså att folk inte var så naiva.
Mm-hmm.
Jag märkte verkligen det på hans ansiktsuttryck. Och det var så intressant, för att det var varannan eller var femte svensk trodde att det var någonting. Var femte tror jag det var.
Mm. Så, och det lär ju bli fler hela tiden så att
ja,
säga.
Och också typ så här när man bara snackar om alltså bilförsäkring till exempel. Att om din bil blir stulen så har de ju en sån grej som de kan spåra din bil.
Mm.
Och då är det folk som också tycker att det är läskigt. Det är ju bra om det skulle hända om den blir stulen. Men annars är det ju jätteläskigt att de kan hela tiden se vad jag är när jag åker bil.
Mm.
Alltså hallå, du vet.
Mm.
Så jag tror att vi har för låga förhoppningar av liksom svensken. Det finns verkligen många som inte går ut med det eller så, men de har tänkt på det och tycker det är konstigt. Som på den här utbildningen, de tyckte det var konstigt. Bara, ja, men sprutan, de har inte informerat tidigare om att det ska vara tredje sprutan. Det är liksom, det är inte någonting som det är bara, nu kommer det, utan de har inte informerat någonting tidigare, utan det är mycket spontant. Och bara, då menar de på att man borde ha undersökt det tidigare, även om de är för sprutor, för vaccin, så har de ändå liksom
Där går gränsen.
Eller liksom. Hur, det här är för liksom plötsligt.
Ja.
De borde ha informerat det. Ja. Det är liksom från, men nu är det 50 sprutan. Liksom, hur många sprutor ska vi ta sen då? Det måste ju finnas någon forskning på det så att säga.
men det roliga hade ju varit nu, om vi säger det här vaxpasset.
Mm.
Säg att det bara hade gällt för de som hade tagit 3 sprutor.
Alltså det hade varit skitkul.
Det var så kul. Bara, okay, nu inför vi vaxpass 1 december. De som får det är de som har tagit 3 sprutor.
Men vadå? Varför ska man ha det? Alltså det är så onödigt. För det var ju en bar här som skulle införa det då. Men de tog bort det för det var ju olagligt eller någonting.
Ja.
Ja.
Ja men du, vi har ju en låt att spela upp. Apropå politiker.
Ja.
Det här är sånt där som du lyssnar på. Det är riktigt skit. Alltså.
Jag lyssnar på det varje morgon, varje kväll.
Nej.
Jo.
Ja, men det kan du väl ändå inte säga att du
jag
gör.
Jag bara skojar. Okej, vad tror ni om mig?
Ja, nej. Men nu ska vi höra en vad folk tänker om regeringen här. Vilka är det som sjunger egentligen?
Den svenska regeringen är ut och cyklar. Det kommer inte hjälpa. Man stänger tider. Barer och restauranger till klockan 8. Det hjälper inte något. Minska smittspridningen. Minska smittspridningen. Minska smittspridningen. Minska smittspridningen. Han är ute och cyklar. Cyklar. Han är ute och cyklar. Han är ute och cyklar. Cyklar. Han är ute och cyklar. Det är så dåligt beslut av regeringen. Vi sitter 30-40 personer jobbar. De gör inget åt det. De tänker fel. Han är ute och cyklar. Cyklar. Han är ute och cyklar. Han är ute och cyklar. Cyklar. Han är ute och cyklar.
Alltså jag höll inne det där. Alltså så fantastiskt rolig.
Ja, är det sånt här du lyssnar på?
Ja, men alltså man blir ju glad. Alltså, ni hörde inte mig men jag satt och skrattade hela.
Småbarn roar sig lite. Vilka var det som sjöng då? Det var AVN och Marco Nilsson.
Ja, och den heter Regeringen, eller?
Ja, Regeringen.
Ja, men man får ju ha lite kul. De är ju faktiskt helt ute och cyklar.
Ja, det får man ju, man kan ju inte säga något annat riktigt.
Nej. Men Danny.
Ja?
Det har, alltså han la ju ut någonting på Instagram med största orsaken till cancer var ju då, alltså de flesta fallen var att det är försuring i kroppen. Alltså att man har ett för lågt pH-värde.
Ja.
Och det är ju oftast orsakat av kosten då.
Mm.
Och då är det flera följare som har reagerat kraftigt på detta och samt överläkaren Agnes Wold.
Våran favorit. Hon som är barnbarn till Svante Arrhenius, Rasbiologiska institutet och fadern av klimatuppvärmningen och koldioxid. Vad ska vi kalla det? Hoaxen?
Ja, men exakt. Ja, nej, men,
det var väl hon som sa att man inte skulle dricka vatten heller?
Ja, hon har sagt så mycket. Men då fick han ju då radera sin post. Och så skrev han så här. Tog bort min förra post om relationen mellan försurning i kroppen och cancer. Verkar som vi uppfattar saker olika. För mig är det logiskt att det man stoppar i sig påverkar kroppen och helheten. Framtiden får avgöra. Önskar er alla bara gott och kärlek. Och alltså han har helt rätt i det han säger. För det vi får in idag är ju skit. Det är ju gift. Det är ju liksom kemikalier. De som besprutar alla frukter och så. De dör. Alltså de får ju skador för livet. Alltså de som håller på med att spruta kemikalier på produkter som vi använder idag. Till exempel kläder.
Jo, men det här var ju väldigt roligt. För att jag tror att det var Expressen.
Mm.
De skrev ju då om Dannys post och att han hade tagit bort den. Men de hade ju en printscreen på hans Instagram-post i tidningen. Vilket gör att den är ju för eviga nu så det spelar ingen roll om han har raderat den.
Ja.
Inte det komiskt?
Ja, jo.
Ja, men om det verkligen var så att nej, men det här var vilseledande information. Och så förevigar de det i tidningen i en artikel.
Men alltså att folk kan bry sig så mycket, reagera på en kändis. Alltså du vet, jag har aldrig, okej, han skrev det, jag bryr mig inte. Alltså hur har man så lite att göra och bry sig så mycket över vad en kändis skriver och liksom så att han tar bort sin post över någonting som inte ens du vet om. Du är inte någon läkare. Jag kan inte skriva på den posten, men det hjälper inte mot liksom, alltså det ska inte, okej, men då kan vi göra så här. Det spelar ingen roll vad jag äter. Jag kan äta chips, jag kan äta godis, jag kan ta i mig vad som helst i munnen och jag kommer inte dö liksom. Jag kommer inte få cancer. Vilket är fel.
Du, vi har en kompis som heter Daniel och han är ju väldigt väldigt insatt i detta.
Ja.
Och han skriver då att så länge kroppen är i balans och den viktigaste balansen för kroppen är tanken, men framförallt pH-värdet i blodet. Har du pH 7,2 i blodet så är du frisk. Har du 7,1 är du sjuk. Har du 7,0 är du död. Så viktigt är pH-värdet. Och det man kissar då, det ska optimalt ha ett pH-värde på 8,4. Så har man pH 4 så är kroppen sur och tar ämne från kroppens depåer för att säkerställa att blodet är okej. Har du inga depåer så tar kroppen från kroppen själv, bland annat från skelettet. Så att 99,9% av befolkningen har inte en aning om att till exempel cancer bara kan leva i en sur miljö. Jättelätt att bota om man har informationen om pH. Det är ju rätt intressant det här. Alltså, tänk om det finns någonting.
Ja, tänk om det finns någonting om någonting. Och någonting som är sant om någonting.
Ja, precis.
Alltså precis.
Som kanske har dolts för oss.
Ja, absolut.
Så att det finns smarthuven där ute och jag känner många av dem.
Men jag har ju tänkt på en sak. Alltså det vi får i oss varje dag. Till exempel, amen, bara det de gör med köttet, kycklingen för att den ska bli större. Och amen, man till exempel köper en brödlimpa, den håller i 2 veckor. Men köper man färskt bröd eller bakar eget, då håller det max i 3 dagar. Och amen, allting som man äter idag. Och man vet att det är dåligt. Man vet att det är typ gift man stoppar i sig i kroppen egentligen. Mm. Men ändå så tar man inte tiden och lagar den där extra, ja men, matlagningstiden. Utan man slänger på från frysen så tar det kanske 5 till 10 minuter att steka liksom.
Ja.
Och det är det jag börjar tänka på väldigt mycket på sistone. Att liksom verkligen tänka på. Nej, jag ska inte äta ute mer liksom. Jag ska inte bara för det går snabbt. För att det är inte värt det. Min kropp mår inte bra utav det. Det gör det verkligen inte.
Nej, men du, nu kom du ut så här på Illustrerad vetenskap i den 6 februari. Så heter artikeln så här: forskare förvandlar järn till oändlig energi. Järnstoft är det överraskande bränslet i en ny teknik under utveckling i Holland. Järnet släpper inte ut någon koldioxid, det är bra för klimat, och kan förbrännas om och om igen. Då är det så här, förbränning är egentligen en kemisk process i vilken bränsle oxideras och reagerar med syre. Men där fossila bränslen oxiderar till klimatboven koldioxid. Sedan omvandlar järnstoft, även känns som rost, och det belastar inte klimatet. Så att det här är ju då att du kan förvandla järn till oändlig energi. Det kommer ju komma liksom nya energikällor.
Mm.
Vi spelade ju upp det i någon podd där med Kim Clement. Han sa ju det att det kommer komma liksom typ välfärd då. Genom att det kommer komma nya källor till energi.
Mm.
Hur länge tror du att man har vetat det här? Ja, och nu kom det ju en bil. En bil som ska gå på, och se, det ska vi.
Alltså det är bara, det känns så bra att man vet om detta. Att man liksom kan, även fast vi säger nu kommer det här bli jättebra. Ja. Det kommer bli bättre, men även om det inte skulle blivit bättre. Och jag skulle ha levt tills jag är 80 år gammal. Och fortfarande leva i det här systemet. För det är ju folk som liksom har dött och kanske har vetat att det här systemet är korrupt ända sedan, ja men, vad ska vi säga, 40-talet, och de är döda idag, då har de ändå liksom förstått och vetat att det är inte guld och gröna skogar. De är inte så goda liksom, utan de har, ja men, fifflat med saker för att
men oss, du kan liksom inte leda. Du kan inte leda ett folk utan förtroende. Och nu är det en riktig förtroendekris på gång. Det är ingen som snart som har förtroende för det här systemet.
Nej.
Men du, ja, det var det här jag hittade då. En atomdriven bil med en räckvidd på 100 år. På en tank motsvarande 8 gram bränsle. Företaget Laser Power Systems i Connecticut, USA, påstår att det är möjligt att utveckla en bil som drivs av det radioaktiva ämnet thorium. Okej. Okay. Så man kan alltså driva en bil i 100 år på 8 gram utav det här ämnet thorium. Det blir ju billigt, då behöver man inte tanka.
Alltså det är väldigt, alltså det är ju, det kommer nog komma fram mycket så här vetenskapliga idéer, tror jag.
Ja, men med det här nya Nesara Gesara, mm, eller vad det nu kommer heta, mm, så att säga. Det var ju det som skulle lanseras 2001. Men då kommer det ju släppas 6000 patent.
Ja, det var det där Tesla.
Ja, ja. Alltså fri el och allting. Mm. Men det finns ju många. Och varför tror du att fri el, och om det här nu funkar att driva en bil i 100 år på 8 gram thorium, mm, varför har man då, eller det här med rost, hur det kan omvandlas till oändlig energi, varför har man hållit tillbaka det? Jo, men man har ju tjänat så otroligt mycket pengar på oljebranschen.
Mm. Det är ju ingenting annat.
Det, nej, är bara, det är för att skydda.
Ja, men det är ju bara dumt om de liksom skulle göra någonting annat, för de vill ju ha pengar i fickan.
Ja, de vill ju tjäna pengar.
Alltså, det är ju så.
Men du, jag har tänkt mycket på det här liksom med, även om man får ett nytt system och så, att man någonstans måste liksom ändra, alltså ändra sina värderingar. För det här att liksom gå över lik, att bara vara egennyttig, att bara tänka på sig själv, då har vi ju inget samhälle. Så att vi måste liksom komma ikapp med den processen, så att säga. Och jag kan känna att vi som är vakna, som liksom visar kärlek och är stora i detta, vi lever redan i det nya. För oss är inte det viktigast med det materiella.
Nej, nej, nej.
Och det är inte viktigast att bara gynna mig själv i alla lägen. Så vi lever liksom redan i den.
Ja, vi har ju tagit oss förbi den processen.
Ja.
De flesta i alla fall som kämpar för detta, absolut. Har tagit för, och det är inte alls enkelt. Men har i alla fall kommit till den punkten att jag bryr mig inte hur mycket pengar jag tjänar eller hur mycket liksom vilken bil jag har, vad det står på märket, alltså så länge det rullar, så är det viktigaste att
jag ska ta mig från punkt A till punkt B, var det någon som sa.
Ja.
Och så att man kunde egentligen ha en skrotög, sen gick han och köpte en fin bil. Mm. Men vi känner inte honom. Nej.
Nej, det gör vi inte.
Nej.
Nej, men att man, alltså det viktigaste för mig nu i alla fall, det är att folk som har verkligen lidit, alltså ska få ha det bra. Alltså folk som bara, den här svampen som bara sugit åt energi och alltså kärlek och glädje, och så många är så deprimerade nu och folk blir, ja men, kidnappade och, ja men du vet, human trafficking och allting sånt, att bara de ska verkligen, de förtjänar, alla förtjänar det, absolut. Men vi förtjänar verkligen att ha det bra igen.
Ja.
Vi ska inte ha, tänk de som har levt här hela sitt liv och sen dött och bara, ja men jag har inte haft ett bra liv liksom. Alltså bara typ, vad var det, varannan ungdom är deprimerad, eller vad var det, var femte. Det är helt sjukt, och det har jag ju pratat mycket mer om ju. Eller hur?
Mm.
Att jag bara, men hur var det på eran tid? Var det vanligt att vara deprimerad?
Du vet, när dinosaurierna gick på gatan och på Sten Sture, den äldres tid. Alltså ibland låter det som att vi är skitgamla när vi pratar. Bara, hur var det på din tid? Du, min tid är fortfarande.
Nej, men alltså du, jag ska säga till dig en sak. att på den korta tiden har det förändrats riktigt mycket, ska jag säga till dig. Jag pratar ju bara med min styrpappa.
Mm.
Ja. Han är ju född på 60-talet.
68, ja.
Ja, nästan 70. Men alltså, han säger ju aldrig att det var liksom på det sättet att folk var så. Det är klart att det kunde finnas någon, men inte deprimerad, för alltså, det var inte så vanligt. Utan visst, det var ju ett tag sedan ni var unga, liksom ungdomar. Men det
har jag är fortfarande jätteunga. Alltså.
Ja. Ibland... Okej, men för dig var det typ 20 år sedan. Men du får ändå tänka på bara 20 år så har det hänt skitmycket. Och det vet du om.
Ja, jag vet. Jag skojar med det. Men du, jag skrev ett inlägg. Apropå det här. Liksom, att, du vet, det vi pratar om här. Att inte vilja, att inte vilja släppa liksom. Då skriver jag så här: svensken lider av Stockholmssyndromet deluxe. Vi älskar våra förtryckare. Trots att sanningen kommer fram mer och mer om hur vi har blivit slagna, våldtagna, bedragna, bestulna och bespottade. Släpper man inte taget nu så går man ner med skutan i avgrunden. Sverige är inte vad vi trott och våra förtryckare kommer dömas rättmätigt. Vi kommer gå vidare, vi kommer få det bättre. Och vi kommer klara av det här tillsammans.
Mm.
Och vad menar jag med det? Jo, men alltså, du vet, vi har en bild av Sverige, av våra värderingar, av våra politiker, av vårt kungahus. Du vet, det är liksom som en helig ko. Och vi vill liksom inte släppa, även fast vi vet att oh, men okej, det är liksom jättemycket kriminalitet, det är inte alls tryggt. Vi har typ sämsta skolan i Europa snart. Vi måste till och med fuska på PISA-testerna. Vi har jättemycket allvarliga liksom, gruppvåldtäkter. Det är jättefarligt här.
Mm.
Och ändå så har vi liksom en bild av, så som du säger, vi kanske är kvar i huvudet när vi var små och inte behövde låsa dörren.
Mm.
När man kunde ställa cykeln ut och du behövde inte låsa den. Vi är kvar i den, så vi vill inte släppa den här. Ja, men det är vår bild av Sverige. Liksom, fira midsommar, fina klänningar, liksom, du vet, dansar och hoppar grodor där runt. Alltså, vi har den bilden fortfarande.
Mm. Men hur vanligt är det att dansa så runt midsommarstången?
Ja, men det är kobingo har vi ju på landstället ju.
Men det är det som är
på synd. Man får gå och vänta på att kon ska bajsa i en
ruta. Ja, men vi har ju inte så mycket längre att man dansar runt en midsommarstång. Det är ju inte så vanligt längre egentligen.
Och det är väl egentligen ingen fin högtid. Men jag bara menar, du vet, det här liksom, att vi glamoriserar. Ja. Liksom. Vi lever på minnen så att säga, från fornstora dagar. Och så tänker vi att det är vårt samhälle idag.
Men alltså, det är inte heller så konstigt för att det är en sån snabb omväxling.
Ja,
skulle jag säga.
Vi hänger inte med.
Nej, det är ja, det är svårt att hänga med när man inte heller vet vad det är som har hänt. Vad det är som har förändrats inne i kärnan, förstår du?
Ja.
Nu förstår ju du.
Och du.
Och jag. Men jag hade ju inte förstått vad som hade förändrats om inte jag hade förstått det jag vet idag.
Nej, men du vet, när man måste liksom tänka på vart man går på kvällen. Man får välja att inte ta den liksom fina jackan för att då kan man bli rånad. Du har liksom 7-åringar som blir bestulna på både sina jackor och mobiler och allting.
Mm.
Alltså då får man ändå tänka så här, ja, men det kanske ändå inte var som när jag var liten.
Nej.
Vi kanske har ett annat samhälle idag. Eller tänker vi så här att nej, alla de här händelserna är bara på besök. De kommer bara snart försvinna.
Ja.
Det är egentligen inte Sverige.
Ja, men det kommer ju... Det är jättemånga som studerar till juristprogrammet. Det är skyhöga intagspoäng. För det är så många som vill komma in där. Okej? Okay? Men ändå så är det ingenting som förändras. Det blir bara sämre och sämre och sämre. Fast det är så många nyexaminerade jurister varje år.
Ja, men jag såg det. Polisen vill ju öka antal poliser med 5 000. Mm. 2024. De var 4 000 ifrån målet. De har lyckats kanske öka... Som det ser ut nu så har de lyckats öka 1 000 poliser fram till 2024. De har 4 000 till målet. Ja, men vem vill bli polis idag? Helt ärligt.
Mm. Ja.
Alltså, vem vill vara jurist i det här systemet? Alltså, vem vill vara... Och nu är det så många advokater och så som åker dit att de har ju liksom samarbetat med kriminella. Vi har ju inget rättssystem, Lassi.
Ja, nej, jag vet det. Men man borde ju ändå tänka att... Jag tror... på det ämne som vi var inne på tidigare. Ja, men vi bekämpar brott och liksom de gör så gott de kan. Polisen gör det bästa de kan och juristerna också. Vi tänker, ja, vad kan man göra ändå? Alltså, så jag tror att det är många som ifrågasätter straffen. Framförallt straffen. Vad det är för... Alltså, det är ju så löjligt. Men...
Men du, jag pratade med en igår. En superbra snubbe som jag snackar med. Han är vaken och så. Och vi pratade om det här nya finansiella systemet. För vissa säger så här, ja, men alla tillgångar kommer gå ner på noll. Bankerna kommer gå i konkurs och dra med sig alltihop. Och vi kommer få, alltså jag vet inte riktigt hur de tänker. Jag tänker inte så. Jag tänker att det blir så här, att när Trump åkte runt på den här erövringsresan, när han åkte till EU, han åkte till Saudiarabien, han åkte till Israel, han åkte till han åkte runt liksom, och så vad han sa var i stort sett att vi vet vad ni har gjort och nu gör vi så här. Ja, så att de tvingas ju spela med i det här, men vad de också tog där givetvis, det var ju bankerna. För att vi har ju blivit lurade in i ett system. Våra pengar är ju skuld, som vi har pratat om. Så att om vi säger de här kvantumdatorerna har ju räknat ut på ner på individnivå. Hur mycket pengar du har betalat i skatt. Hur mycket du har betalat i ränta till banken. Hela ditt förhållande till banken och till staten. Alltså vad är det de har stulit från dig så att säga. Vad har du betalat i moms på mat och liksom livsviktiga, nödvändiga varor? Och det här har de redan räknat ut. Så att Ungern har ju redan börjat. Där ska ju då pensionärer, de ska både kompenseras och hållas skadeslösa för inflationen. Det vill säga att deras pengar har ju bara spett ut. Det har ju minskat i värde för man trycker pengar liksom. Så att man kan säga så här, alla transaktioner nu bevakas ju. De vet i detalj vad jag ska kompenseras med. För Trump sa ju det. Har du stulit en diamant och blir ertappad, då måste du lämna tillbaka den. Okay. Så att våra pengar, vi kommer ju då växla in dem i det nya systemet. Och då, vi kommer också bli kompenserade för hur de har egentligen minskat värdet på våra pengar. Vad de har stulit av oss olagligt i form av skatt och olika avgifter och så vidare, va? Så att det kommer inte liksom krökas ett hår på vårt huvud. Vi kommer bara kunna växla in de pengarna. Men som jag har sagt innan, det som inte kan växlas in, det är ju fiktiva tillgångar i form av skulder. Så de kommer inte växlas in. Det vill säga, skulder måste avskrivas. Så vad händer då? Det är om man tänker att man investerar i ett bolag, så kanske man gör emission, så man trycker massa nya aktier. Ja, då blir ju varje aktie mindre värd, eller hur? Sen kan man också göra så här att om du har alldeles för många aktier och värdet är 50 öre, säger vi. Då kan man göra så här att man drar in antal aktier. Så man halverar antalet aktier i bolaget. Så att om du har 2 aktier, då får du en fast med dubbelt värde. Okej, så om vi har så här mycket penningkronor idag. Det finns så här många kronor. Om vi säger att du halverar det, då blir ju en krona blir ju dubbelt så mycket värd då. Är du med på det? För det är mindre pengar i omlopp.
Ja, jag fattar. Så ja. Vi säger att du har 200 000 kronor på kontot. Ja, men då har du istället 100 000 kronor. Men exakt. Det är lika mycket värde.
Ja, det är värt 200 kronor. Bara det att du har färre liksom. Så, att, så om vi säger då att man ska gå tillbaka. För när det här liksom löpte amok och gick bananas. Det var ju efter andra världskriget. Så runt 50-talet, det var ju då liksom de systematiserade det här och det har tryckts pengar liksom i hela tiden, va? Och man gick ju ifrån guldkvoten början av 70-talet, man avreglerade kreditmarknaden, alltså hur mycket bankerna får trycka, 85, och sen var ju euro 99. Så vi tänker hela tiden att men det här är så gammalt system. Nej, det här är inte alls gammalt. När mina föräldrar köpte hus, för det första räckte det att en jobbade Och för det andra så hade de 100% i ränteavdrag. Det vill säga de betalade ingen ränta när de köpte ett hus.
Mm.
Så var det då. Så vi, men vi älskar ju våra förtryckare, va? Så vi tänker ju att men det låter som en utopi och det. Men vi förstår ju inte hur mycket sämre vi egentligen har det. För vi älskar våra förtryckare. Vi tycker men vi har det ändå bra. Men vad då har du bra? Om vi säger att du är företagare. Du betalar ungefär 60% i skatt. Och sen om vi säger att du är en duktig konsument, ja då betalar du liksom moms och du betalar skatt och du betalar bensinskatt och du betalar fastighetsskatt och du betalar skatt på skatt. Så är du en duktig konsument, ja men då kan du vara uppe i 90% skatt. Är det bra?
Alltså det är just det som jag tänkte fråga här nu. Ja, det är många som bara, men jag tycker vi har för lite skatt. Jag tycker att vi ska ha mer skatt.
Ja, men det tycker jag
men
också.
Men de vet ju inte ens vad vi skattar på. Nej, de tänker ju bara, men vi har 30% skatt. Ja, jag tycker det, för det ska gå till mer ett jämlikt samhälle och sådana frågor. Och
ja, men nu tyckte de att vi ska ta in, återinföra värnskatten då. De här ytterligare 5% för att, vad var det för dumt de skrev. Ja, det var någon sån debatt ju.
Ja.
Nej, så men, mer skatt till folket tycker jag också.
Ja, men, och just det där med om du ska flyga, resa eller så är det 6% i moms eller skatt eller vad det var.
Ja.
Precis. Och det tyckte många var så här, varför har man det? Det borde man ju ha högre skatt på med tanke på klimatkrisen och så. Det borde ju vara högst skatt av alla.
Jag tycker det ska vara 70% skatt på det. Absolut, jag tycker, ja.
Och sen tycker om det nu är så att det är så farligt att skicka
det är då 52% skatt på drivmedel. Det tycker jag ska höjas. Jag tycker det ska vara 100%.
Men alltså en sak jag bara tänkt på, planeten är ju jättestor, va? Alltså världen är ju skitstor. Och så är den här lilla flygplanet åker tvärs över. Och sen så, ja det är massa bilar och så. Men för mig går det inte ihop. Alltså för mig är det inte logiskt. Alltså att, hur mycket vet vi hur jorden kan klara av? Hur kan en liten bil liksom, bara att den åker runt på en gata och släpper ut? Du vet, va?
Men det är ju det här. Alltså,
ja men globala uppvärmning, jag fattar och det där.
Koldioxid.
Ja, jag fattar. Men
korna skiter.
Men jag tror inte på vetenskapen. Alltså, jag tror inte på evolutionen.
Va?
Nej.
Är du klimatförnekare?
Nej, men du vet vad? Vi sätter en basil här. Vi väntar. Vi ser om det blir en ko eller en hund. Eller det kan komma en människa.
Eller en blomma.
Ja, nej.
Vi kan vänta om 100 miljoner år till så kanske det är ett höghus.
Ja, exakt. Så jag, och speciellt, det är ju de som har liksom pushat till, så här ligger det till. Och det får mig ännu mer att tänka på, well, I don't think so.
Nej, men det är ju så här att om en källa har ljugit så himla mycket, då litar man inte på någonting från den källan. Så om vi säger då ett vaccinbolag.
Mm.
Om de kommer, men nu kommer vi med den här mirakelprodukten. Nej men alltså hur mycket böter har inte de fått genom åren? Hur många har inte de skadats? Bara hoppsan, oj, här blev det lite missbildningar på fostren. Det var det här ämnet. Ja, vi ber om ursäkt. Förstår du?
Mm.
Men du har förstört människors liv ju. Och det är ju samma sak med allting. Så det spelar ingen roll vad de tar fram. Jag kommer aldrig lita på den källan. Och så känner jag ju med vår regering också. Det finns ingen politiker, det finns ingen parti. Alltså det här är marionettet till djupa staten. Det handlar om att gynna privata intressen. Så jag kommer inte lita på någonting som kommer från dem. Och jag kommer inte lyssna på dem.
Nej, och det är helt rätt.
Och då kan de inte leda folket. För de kan inte göra det utan förtroende.
Nej men det är svårt.
Och då, om vi säger att varje gång de pratar så buar vi. Ja, det blir inte lätt ju. Och det händer ju redan runt om i hela världen liksom. Att de får inget gehör liksom.
Jag undrar hur det kommer bli. Det, för jag bara tänkt så här. Lyssnar du?
Ja.
Genom då hela oktober så var man väldigt spänd. Det kom, i början var det väldigt mycket läcker som hade spridits. Och sen nu på senare, jag vet inte om det är bara jag, så har det blivit lite lugnare. Det har inte kommit någon sån här wow, vilken läcka.
Nej.
Och jag är väldigt så här spänd, men jag är ändå väldigt så här, vad är det som händer? Vad är det som händer nu?
Men det känns ju som att vissa saker trappas upp. Men jag håller med dig att det känns lugnare.
Mm.
Och det känns som att det är på något vis, för mig själv i alla fall, så känns det som en välbehövlig paus. För att det har varit väldigt intensivt liksom i snart 2 år. Så jag bara känner, och det är inte det att det inte händer saker. Det är liksom, du vet, de här som har med sig verktyg. Som är migranter där vid, mellan Polen och Vitryssland. Eller Belarus.
Mm.
Ja, Riks var ju rätt roliga faktiskt. Hon sa ju det här att de hade med sig bultsaxar och spadar och allting. Och de var ju så arbetsvilliga och redo att komma in i landet. Och de var ju aggressiva. Så de skulle ju slå en militär med en spade. Och sen så har de ju byggt som en mur på Polen då. Mm. Det är populärt nu med murar ju. Så ja, och skulle de klippa sönder det och så. Men det här är ju såklart, det här är ju iscensatt. Och det här är ju, det här går ju liksom mot EU nu. Nu säger ju Polen då att de vill ha hjälp av NATO. Och du vet, det här är, nu ställer man allting på sin spets. Det här kommer ju falla. Och Polen kommer ju vara det. Polen, Ungern och Italien. Det kommer ju vara de som river EU.
Mm.
Ja. Och det här är ju, ja, vi vet inte exakt vad det är. Men vi vet att det här är såklart iscensatt. Det kommer inte bli ett krig. Det är vi helt övertygade om.
Nej, men det är väldigt, det är precis som du säger att det har varit väldigt så här, vakna, vad är det för, man ska kolla på nu, man kollar Facebook, man kollar alla nyhetssidor, vad har hänt. Och det känns väldigt skönt att bara, att det är lite lugn i stormen nu. Att man bara kan få luta sig tillbaka och inte känna den där intensiva.
Nej.
Alltså hela, leta. Utan alltså bara jaga information, vilket man har
gjort. Men det kanske bara är vi som känner det här. Men jag bara känner att det är liksom som ett litet andrum nu.
Mm.
Och jag tror att vi behöver det. För jag tror att det som kommer inom väldigt kort, det kommer bli väldigt intensivt och smärtsamt.
Mm.
För många människor. Och då behöver vi finnas där och vi behöver vägleda och vi behöver stötta. Och vi behöver trösta och vi behöver visa extremt mycket kärlek.
Absolut.
Så att vi måste liksom ladda om nu.
Mm.
Men så jag tror ju, om jag bara slutför det liksom med det finansiella systemet, så jag är helt övertygad om att det kommer inte kunna stjälas en krona. Utan du kommer snarare kompenseras, det kommer föras in i det nya kvantumbaserade finansiella systemet. Och sen lika så, ja, det kommer inte heller bli att det nollställs. Det kommer inte bli att alla kommer få exakt lika. Utan vi kommer få olika. För att i det nya systemet, det kommer ju löna sig. Man kommer premiera liksom att man jobbar, att man deltar i humanitära projekt, att man studerar, att man liksom hjälper sina grannar. Så att det, tanken är inte bara om nu får vi pengar och ska sitta och rulla tummarna, utan vi kommer ju verkligen, det är nu det börjar, det är nu vi ska bygga ett samhälle.
Mm.
Men däremot de uppfinningar och de produkter som kommer fram, de kommer ju komma för det allmännas bästa. Det kommer inte vara det som vi har levt under nu, att det bara ska gynna liksom en part hela tiden.
Mm.
Att du har liksom det här toppskiktet, 1%, som bara sitter och liksom räkna pengar och alla andra går på knäna liksom. Och likaså om man säger hus och så. Sen 92 så kan vi ju inte, då skrev ju liksom jättemånga länder, det var med nästan 200 länder som skrev på det här med FN, att det är egentligen de som äger marken, så vi har ju inte, sen 92 har vi ju inte kunnat äga mark på riktigt. Utan vi har ju liksom beskattats för det, och den som man skattar till det är liksom, det är såklart den som äger det. Så att, och det här kommer också ändras. Vi kommer kunna äga på riktigt. Det är jag helt övertygad om. Så att, till exempel om du har köpt ett hus, om du har startat ett företag, om du har sparat mycket pengar, om du har varit duktig, om du har gjort rätt för dig, det är klart att du har mer än någon som kanske bara har jobbat svart, bara liksom sprungit runt och varit kriminell, liksom aldrig tagit en risk, aldrig, utan bara slösat hela tiden.
Mm.
Så vi kommer ha olika i nya systemet också, men alla kommer ha i alla fall så de kan äta sig mätta. Och jag vet inte, jag tror inte det blir det här universell basinkomst, men jag tror ju att alla kommer ha som en startplatta.
Och så en universell basinkomst.
Ja, universell, ja precis.
Vad menar du med det?
Nej, men det är samma på typ ja, men det som The Great Reset, det var ju det som eliten hade tänkt.
Mm-hmm.
Att vi skulle liksom få ja, någon basinkomst liksom. Men jag tänker på, för är det inte Förenade Arabemiraten? De har ju att du får 1 miljon när du fyller 18.
Dubai har ju det. Om du är medborgare där.
Mm.
Så när du är 18 så får du 1 miljon.
Ja. Och det är ju så här, de pengarna kan du inte leva på resten av livet. Men du kan ju skaffa en utbildning, du kan ju skaffa ett boende.
Mm.
Du får en startplatta liksom.
Mm.
Men sen måste du ändå jobba. Så, men i vårt samhälle så är det, om du, alltså som du, ung. Det är väldigt svårt att få en startplatta.
Mm.
Så jag, men jag tänker bara som unger skulle göra nu. Att är du under 25 så betalar du ingen inkomstskatt. Nej, men då kan du, om du är duktig då, så kan du spara pengar. Då får du mer pengar. Då behöver du inte skatta för de pengarna så att säga. Och då kan du spara mer pengar och skaffa dig ett hus.
Exakt.
Så jag tror mer att det kommer bli något. Så att man ger de unga liksom en startplatta. Men du kan inte gå och rulla tummarna resten av livet.
Nej,
du måste ändå jobba liksom. Mm. Och sen om vi säger att alla som har köpt ett hus eller en stuga eller så. De har ju ändå betalat 15% på huset ju. Så om du tänker på, då är 15% ju olika. Om vi säger att du köper ett nybyggt hus nära havet. Ja, då kanske det huset kostar 15 miljoner. Ja, då är ju 15% mycket mer än om du köper en liten koja i skogen. Är du med? Så att 15% är ju olika. Men då måste man gå tillbaka. Okej, vad kostar ett hus? Vad kostar en villa? Vad kostar en koja i skogen på 50-talet? Och så räknar man baklänges då. För att de som har köpt ett hus, de har ändå betalat 15%. Plus att de har betalat ränta och amortering.
Mm.
Så att det blir inte att och då får du ditt hus. Precis som att, nej, du har ju faktiskt betalt för det. Och det här är ju, du vet, vi hade det här avsnittet där vi pratade om kvantumdatorer. Vilket avsnitt var det nu?
Var inte det typ så 17 eller 18?
Jo, precis. Ja, det var om kvantumdatorer i alla fall. Och då så sa ju han, det vi spelade upp där, Austin Steinbart. Han sa ju då att det som tar alla datorer idag 400 000 år att lösa ett problem. Det tar Googles kvantumdator 3 minuter.
Mm.
Så om vi säger att de här kvantumdatorerna har räknat på var och en av oss sedan 2017. Ja, men de är ju redan klara med de beräkningarna.
Mm.
Så det finns ju inte att banken kan liksom lura oss på en enda krona. Det kommer ju att vara tvärtom. Vi kommer ju kompenseras för allt de har stulit ju. Och det här, alltså.
Men förlåt.
Nej, säg.
Är det inte också kontanter, att man kan spåra kontanterna?
Jo.
Att det är det som är tanken. Att om någon stjäl min 500-lapp så kommer det kunna gå att spåra den 500-lappen.
Ja, och likaså om du har tappat den. Alltså jag är helt säker på att man kan spärra pengarna så att säga. För du har ju då en backup i systemet. Och så har du då en koppling. Så om vi säger att du tar ut 100 kronor i en bankomat.
Mm.
Så är ju den kopplad till huvudpengen som är registrerad på dig.
För det är just det som man har varit lite orolig över. Liksom. Ja, men, till exempel förr i tiden när det bara var kontanter. Men det var ju mycket enklare att bli alltså, stulna
rånad.
På pengar.
Ja,
rånad. Och så fick man inte tillbaka dem. För de pengarna du hade kontant, det var det hade.
Ja.
Alltså hade du 8000, det är det du skulle betala hyra för. Och det du skulle klara dig på i månaden. Liksom. Mm. Och det här är ju verkligen en lösning till att inte oroa sig för att ha kontanter på sig.
Ja, så bankerna då, i den här erövringsresan 2017, så bankerna, de fick ju vara med i den här övergången och ställa till rätta allt det som de har ställt till med. Så de ska ju säkerställa att våra pengar går över i det nya systemet. Och då, när vi går in i det nya systemet, alltså det var ju som han, Andreas Cervenka, sa i den här podden Systemskiftet. Då sa ju han, när vi ser tillbaka på det finansiella systemet så kommer man undra om de skapade det var inkompetenta eller korrupta eller både och. Så jag tror att lika väl som du kan hitta din iPhone, du vet att du kan spåra saker. Idag finns det sån teknologi så att du kan ju sätta en, du kan ju spåra en cykel, alltså du kan spåra en container. Idag finns ju den här, så att, och det var ju det som posten i USA, de ansökte om det här patentet ju för att ett kvantumbaserat valsystem. Så blev jag så här, ja men så kom allt det här, du vet, med valet och så här. Jag tänkte, men då hann de ju inte implementera det systemet. För de hade ju hela systemet, de hade ju patenterat det redan.
Mm.
Att de kunde spåra varenda röstsedel.
Mm.
Men de hade ju det systemet ju. Mm. Så att om vi säger att du har kastat din röstsedel i ån, så kan ju de se vad den är. Så att jag menar, vi kommer tycka det är helt naturligt att bara kunna spåra våra pengar i framtiden.
Mm.
Och att vi har ett liksom bankkonto som ingen annan kan nå.
Men då är alltså, det är ändå lite läskigt om de kan, om det är ett system som kan göra att sedeln inte är giltig. Det är ju, då är det ju också kontroll. Alltså, hänger du med?
Jo, men och det är det som är ju, som jag pratade med den här killen om då, att han sa, men kontroll vill vi ju inte ha, vi vill ju inte ha, men vi kommer inte gå tillbaka, vi kommer inte gå tillbaka till ett samhälle som är antiteknologiskt, utan vi kommer ha den här teknologin, det är bara det att den kommer vara decentraliserad, vilket innebär att du har inte privata egennyttom vinstmaximerande intressen som kontrollerar det och kan använda din data och sälja din data och kontrollera dina pengar, för idag är det ju, banken kan ju bara ta dina pengar om de går i konkurs. Så egentligen är det pest eller kolera där, för vi har redan ett system där vi inte har haft någon kontroll, där vi faktiskt inte har ägt någonting på riktigt och där alla våra pengar har varit skuld. Så att jag är helt övertygad om att vi kommer älska hur den här filmen slutar. Vi kommer leva i ett teknologiskt samhälle, men det kommer inte drivas av, alltså, vinstmaximerande syften.
Nej, för att det här systemet kommer ju vara någonting som låser fast vid att det liksom inte ska kunna gå. Men det här systemet är ju väl genomtänkt.
Jo, och, men sen kommer det också vara...
Men det kan ju ändå hamna i fel händer.
Nej, ja kanske. Men jag tror inte det. För att jag tror att det kommer funka så här. Att det kommer vara så transparent. Så det finns inte en kotte på jorden. Det finns inte en kotte på jorden som inte kommer förstå hur systemet funkar. Och att det kommer vara decentraliserat, vilket innebär att ingen har rätt. Alltså, vi kommer ju ha lagar på plats. Det är så riktiga lagar.
Alla borde ju få hem en sån information hur systemet funkar, hur det nya systemet funkar, så alla förstår.
Ja, alla kommer förstå hur det funkar. Och du kommer ha lagen på din sida. Vi kommer ha ett rättssystem värt namnet. Och i och med att allting blir spårbart, så kommer det inte bara kunna gå och sno pengar. Du kommer kunna spåra dina egna pengar. Så att, men vi kommer inte nollställas. Vi behöver inte gömma alla pengar i madrassen. Utan det här den här övergången till det nya systemet kommer gå smärtfritt. Och det kommer vara ett teknologiskt system, men som är transparent.
Mm.
Och inte sitter och liksom, som är decentraliserat, inte att du har någon på toppen med egna vinstmaximerande syften som styr liksom. Och sen kommer ju alla kommer ju ha en chans i det här nya systemet. Det kommer inte, alltså vissa tror ju att, ja, men nu åker vi ner på noll, nu blir det typ kommunism, nu blir det liksom att alla ska ha lika, du kommer aldrig kunna spara eller tjäna pengar eller köpa en fastighet i nya. Nej, det är the great reset. Det är inte det här. Vi kommer inte ha det, utan vi kommer fortfarande ha att det är olika. Det är bara det att du kommer, alltså miniminivån kommer vara betydligt högre, så alla kommer kunna leva. Men sen kommer du kunna spara pengar, du kommer kunna investera, du kommer kunna bygga ett hus, du kommer kunna äga en bil. Så att det blir egentligen inte så stor skillnad, men det blir inte så stor skillnad från idag, mer än att vi har inte den här svampen som har egentligen gjort allting för egen vinning. Utan alla har en chans i det här samhället. Alla kan faktiskt bygga ett liv som är värt någonting. Och om vi säger att nej, men det är en utopi, ja, men då är vi ju verkligen kvar där att vi älskar våra förtryckare. Förstår du vad jag menar då?
Mm.
Men du, berätta nu, hur tänker du att det nya systemet ska funka?
Att alla ska ha det bra, att alltså, oavsett i vilken stad eller vilket land du bor i, så ska ju alla kunna det ska vara en gemenskap. Alltså jag ser bara glädje, sång, dans. Lite så som i Afrika, du vet, att alla delar på maten. Alla hjälps åt. Om det är någon som har det svårt, som man vet i byn eller i stan, så hjälps man åt. Och att folk verkligen, alltså att det ska märkas att folk har ett hjärta.
Mm.
Det ska inte bara, amen, du har ett hjärta för det är ett organ, utan du ska ha ett hjärta. Alltså verkligen.
Det var kul sagt.
Ja, men alltså verkligen att folk börjar förstå vad det är för känslor vi har och vad det egentligen innebär att ha liksom medkänsla. För en del kan ju, alla föds ju med en personlighet, men alla föds ju med känslor.
Mm.
Och det där med att du inte har någon empati för en människa som bor i Afrika. Ja, men åk ner dit och kolla på människan. Så kommer du nog få det.
Mm.
Men det är bara för att du inte liksom har sett det, för du tänker inte på det. Och det är väldigt många som säger, jag har ingen empati för människor som jag inte känner.
Alltså, men många har ju ingen empati för människor som de känner heller.
Nej, men
det är hemskt.
Om man vill kan man få det. Det är så. Det är inte så i din personlighet, utan det har växt inom mig.
Mm.
Jag har verkligen fått ett större hjärta och fått större empati för människor, och innan så tänkte jag knappt på det liksom. Alltså, jag brydde mig så, men det var, jag tänkte inte så mycket på det. Men nu har jag verkligen fått en större empati. Så det är väl, ja, nu har jag mest pratat om hur jag vill att människorna ska vara i det nya systemet. Men det är ju det första man behöver ändra egentligen. För det spelar ingen roll om vi ändrar allting på hela jordklotet. Om människorna är dårar och onda människor, då kommer ju, det spelar ingen roll då ju. För då vill ju vi bara ha. Sen så ekonomin, ja, men så som det är i Ungern, ska vara liksom rimligt, och det ska inte liksom vara en sån börda som det har varit att bo på detta jordklotet. Det ska inte vara den här depressionen. Jag hoppas ju verkligen att, visst, internet är bra, men en del sociala appar är ju väldigt orelevanta idag, tycker jag. Men de används på fel sätt, och det är väldigt det här idealet som man ska följa upp, att nu ska du operera bröst och läppar, och det är varannan ungdom som blir deprimerad av detta, att de inte kan, nej, det är klart du inte kan, det är svårt att få en sån kropp om du inte liksom sitter på miljontals kronor som du kan betala för de här operationerna. Och de som väl gör det, de mår ju själv jättedåligt.
Mm. Men jag har en fråga till. Vad skulle du säga till de som säger så här, men vi har det så bra i det här systemet. Du är 20 år och du har ett jobb och du pluggar. Vad är egentligen förutsättningarna för dig att kunna skaffa en familj, och kunna skaffa ett eget boende? Alltså, hur lätt är det? Och hur många i din ålder känner du som kan göra det? Alltså, hur tänker du kring framtiden liksom, i det här systemet vi har varit i nu?
Mm. Alltså, om man bara tänker, vi kan ju ta först boende.
Mm.
Okej. Det finns ju två sätt. Ja, men antingen kan man då hyra rum. Det finns andrahandskontrakt, förstahandskontrakt. Och så finns det ju då att man kan köpa en lägenhet.
Mm.
Köpa en lägenhet finns inte på kartan.
Nej.
Det gör bara inte det. Vi säger att du ska köpa en lägenhet, du ska köpa en etta. Avgift 5 000 plus lån. Mm. Det där kan komma upp mot 10 000 i månaden. Då är det ju mer lönt att hyra någonting, eller hur va?
Men hur lätt är det för dig att få ett lån?
Ja, men det går ju inte.
Nej.
Det finns ju inte på kartan.
Speciellt inte när man pluggar.
Nej.
Och jag menar, du har ju ett par år till att plugga liksom.
Och därav är det ju många som tar hjälp av sina föräldrar.
Men alla kan ju inte det. Det finns ju jättemånga som inte kan det.
Nej, absolut inte. Men en del har den liksom, ja, lyckan, eller vad, om det ens är det, att kunna ta hjälp av sina föräldrar. Och då är det ju inte riktigt jag som har, alltså, kunnat göra någonting själv, om ni hänger med vad jag menar.
Jo, men alltså, vilka förutsättningar får en ungdom, om vi säger att du inte har de förutsättningarna, hur kan man ge dem en grundplatta så de ändå kan bygga sitt eget liv, om de inte kan få hjälp av, alltså, själva systemet är ju inte uppbyggt för att de ska kunna,
nej,
klara,
alltså,
det.
Nej, alltså absolut. Det är ju alltså inte alls mycket, kan man ju säga. Men du kan ju ta CSN-lån och utbildningar är gratis. Om jag hade bott i USA hade jag ju behövt betala flera hundratusentals kronor helt själv.
Men där har de också mer stipendier och sånt. Och där får ju föräldrarna också betala. Ja, men det är mycket så att det är föräldrarna som ska liksom stötta det här. Men alla föräldrar kan ju inte det.
Nej, och det är just det att alla får liksom inte. Där är det ju mycket så här, mycket mer mellan ja, fattiga och rika. Men generellt så är det ju inte så jätteenkelt. Speciellt om du är själv. Utan visst, man kan ju ta ett deltidsjobb och betala hyra. Men det är inte ens så lätt att få en hyreslägenhet. Och sen så är det ju väldigt... Att flytta in i ett rum hos en annan lägenhet.
Ja.
Man har ju hört väldigt mycket som har gått snett där. Va?
Mm.
Och det vill man ju nog inte. Man vill ju ha sitt eget och känna. Liksom, och det är jättesvårt idag att få det.
Mm.
Så nej, det är inte så många förutsättningar man får som ungdom.
Men jag tänkte, nu har vi pratat om ungen och ni kanske inte kommer ihåg. Jag ska bara dra det snabbt då. I Ungern då så får ju nygifta få låna 300 000 som helt avskrivs när man får sitt tredje barn. Men det blir så här från första barnet så avskrivs det lite grann och andra barnet och så. Barnfamiljer får 20 miljarder i skatteåterbäring. Familjer som vill renovera eller höja standarden på sina hem ska få generösa lån och bidrag för detta. Lånen ska dessutom vara amorteringsfria i minst 6 månader. Subventionerade priser på bilar för familjer med minst 3 barn. Kvinnor som fött 4 barn slipper betala inkomstskatt resten av livet. Staten betalar av 1 miljon forinter på lånet för familjer med minst 2 barn. Höjda minimilöner. Ingen inkomstskatt för personer under 25 år. Även pensionärer utlovas mer pengar. De ska kompenseras och hållas skadeslösa för den ökade inflationen. Och deras långsiktiga mål i Ungern, det är ju att utplåna fattigdom, göra landet till en plats där alla ungrare har ett arbete och hem och varje barn har tillgång till förskola, skola, skolmat, studentlitteratur samt en värdig ålderdom för äldre. Och det här är ju liksom, det här är ju smakprovet på det nya finansiella systemet. Och det här är ju ingen utopi, det här är ju varför ska kakan fördelas så extremt olika som det har varit idag? Varför ska det vara så tufft för äldre att bara kunna leva på sin pension? Varför ska det vara så otroligt tufft för yngre att bara kunna komma in på arbetsmarknaden, kunna få ett boende? Och varför är det så många liksom, runt om i världen som får ha 3 jobb bara för att ens kunna leva?
Mm.
Och sen har vi mage att säga att ja, men det här är ändå bra. Nej, vänner. Det här är inte ett skitbra. Det här har varit helt uppåt väggarna. Och man kan säga att det samhälle vi har haft nu. Det är ju som ett skämt. Tänk att du har privata banker som trycker pengar ur ingenting. Och du måste betala ränta och amortering. Och kan du inte betala så tar de dina tillgångar. Alltså det är ett skämt att alla våra pengar består av skulder.
Mm.
Vi har levt ett skämt. Och när vi ser tillbaka på det här systemet, det är som Andreas Cervenka säger, vi kommer tänka att de som skapade det systemet, de var antingen korrupta eller inkompetenta eller både och.
Ja.
Så är det bara.
Ja. Nej, det var väldigt mycket snack om systemet idag.
Ja, men jag har fått så mycket frågor på det. Jag kände det var viktigt idag.
Ja, jag förstår det.
Många tänker på det här nu liksom, ja. Och de vet inte hur de ska gardera sig och hur ska man tänka och vad
man göra.
Men
det är förvirrande. Alltså förstår ni, det är jättesvårt och man kan inte heller bara anta liksom. Det är klart att man ska inte bara, ah, men så här är det, utan man får fortfarande vara liksom kritisk till all information man får idag.
Jag tror på att det här kommer bli bra. Jag tror på det här liksom. All research jag har gjort. Jag har skrivit en artikel om det här som heter QFS på makeswedengreatagain.org. Ni kan bara ta och söka utan QFS. Så jag har skrivit om det här och där finns det mycket källor och så. Och jag tänker det finns liksom inte en chans att bankerna och det här finansiella systemet, det är ju ertappat. Då måste de lämna tillbaka. Så att vi kommer inte bli av med alla pengar vi har liksom skramlat ihop under vårt liv. Ja.
Ja, men tack för idag. Och så var det jättehärligt att få komma tillbaka till poddstudion.
Ja, det var det.
Mm.
Ha det gott.
Tack, hej.